Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Genombrottet kom i Melodifestivalen för 25 år sedan när han framförde bidraget Se på mig. 2013 gav han ut den självbiografiska boken Med nya ögon. Och förra året, då gifte han sig. Varmt välkommen hit, Jan Johansen.
Tack så mycket, Niklas.
Jan, hur trött är du egentligen på låten Se på mig?
Faktiskt inte trött. Alltså, det var kanske någon period i slutet av 90-talet som jag kände liksom, nu, vad hände nu? Blev jag balladkung här och slagit Jan liksom med hela svenska folket? Men jag var ju rockkille innan sådär. Men man kan ha det sämre faktiskt.
25 år senare.
Ja, 25 år
efter. Ja. Då får du återigen stå på Melodifestivalens scen. Ja. I premiären av Melodifestivalen 2020. Och ja, framföra denna låt.
Ja, den lever fortfarande. Och man kunde ju haft en sämre låt.
Ja, vilken
med en sämre text. Ingela Plings text där är ju helt fantastisk. Och,
hur många gånger i månaden framför du den?
Ja, jag måste sjunga den minst en gång varje spelning. Spelar ingen roll om det är någon hårdrockspelning eller om det är någon, vad det är för typ av spelning, så är det ofta den.
Och du har ju någon spelning i veckan.
Ja, det blir ganska mycket.
Men du, vi ska backa tillbaka lite i tiden nu, Jan. Du föddes i Stockholm 1966. Pappa Egil var känd jazzmusiker och kom från Norge. Och det gjorde även mamma Ellen som var jazzsångerska.
Ja.
Hur skulle du beskriva din uppväxt? Det var ganska mycket musik, eller?
Det var musik, det var roliga personer, det var gamla jazz-eliten, det var Rune Gustafsson och Dompan och Monica Zetterlund och Sture Nordin, och jag har någon bild hemma, jag sitter i knät på Thad Jones.
Wow.
Ja, jag fick åka med på lite spelningar och konserter, och jag var pappas roddare, så att efter konserten gick jag upp och så skruvade jag ner hans trummor och stoppade ner i kejsar och så där. Så det var mycket musik. Det fanns trummor nere i gillestugan en trappa ner. Och så fort jag kände att det var lite tråkigt så gick jag ner och så spelade jag. Satt på mig hörlurarna och lyssnade på Deep Purple eller någonting och så spelade jag trummor.
Vad tyckte mamma och pappa om att du slog igenom en slagerlåt och inte som jazzmusiker?
Ja, alltså pappa kanske inte tyckte att Melodifestivalen var det bästa musikaliska som fanns liksom på den tiden. Han var med en gång själv bakom Monica Zetterlund och spelade till hennes låt. Det gick inte så bra den gången för den låten. Men när jag sen kom med den här låten så tyckte ju han att det var väldigt stort såklart.
Han var stolt.
Ja, han var väldigt stolt. Så att allting kanske inte var förlåtet, men han fick en liten annan bild av saker och ting.
Men hur stort var det då för dig att vinna?
Ja, det var så otroligt stort hela den där grejen faktiskt. Även om man ser på dagens Melodifestival hur det ser ut, så var det på ett sätt litet. Det var en tävling med 10 låtar. 5 låtar fick uppträda igen och sen var det en vinnare. Och sen så fanns det inget internet. Och det var Expressen och Aftonbladet och DN och Sydsvenskan och de här tidningarna. Och så var det några som hette Avisa. Så att man gjorde intervjuer med alla efteråt. Och man var med i alla tidningarna efteråt. Så att det var en stor genomslagskraft. Och efter Se på mig så jobbade jag ju väldigt hårt med både skivinspelningar, intervjuer, turnéer, privatlivet och allting, och blev ju ganska mycket och lära sig, och man blev ganska trött efter ett tag liksom så här. Så att jag drog mig undan mot slutet av 90-talet och skrev låtar och satt i studion och ville kanske inte vara utåt så mycket, utan jag var lite, vände mig inåt lite grann. Men sen så ringde Bobby och frågade om jag inte skulle göra ett försök igen då 2001 med en låt som heter Ingenmansland, som Bobby och Pling skrev tillsammans. Så då gjorde vi det, åkte vi till Malmö igen, och då gick det ju inte lika bra för den låten, och då var det Friends som vann med Lyssna till ditt hjärta. Mm. Och sen,
jag var på plats.
Var du där?
Ja. Jag var där. Var... Jag var då nöjesreporter och hörde din första uppspelning i Malmö.
Och den var ju lite mörkare, inte så mycket så här,
nej,
slager som Lyssnade till ett hjärta till exempel. Men den tycker jag ändå att det var en...
Men du fick ändå lite blodad tand och ville tillbaka igen.
Ja, sen kom Sista andetaget, fick jag höra Sista andetaget som Thomas Törnholm och Dan Atlerud skrev. Så att den tyckte jag var grym. Skickade in den 2002, då kom den inte med först, och sen så var det någon låt som blev diskvalificerad, och då behövde de en låt, så då plockade de in den, och den var ju grym att köra. Det spelar ingen roll hur det går då, när man hör en sån här bra låt så spelar ingen roll hur det går, men den tog sig förbi någon Andra chansen till, eller Tittarnas val eller något sånt där, vad det hette,
till finalen.
Ja, till finalen, där fick stryk av Afrodite och Gladys och Blossom och Kajo då, men
just det.
Ja.
Och sen tredje gången.
Tredje gången helt med Pernilla Wahlgren.
Ja. Var det sista gången?
2003. Ja, det var sista gången jag var med.
Ja. Men kommer det att bli fler comebacker i Melodifestivalen? Det är inte uteslutet.
Det är inte uteslutet. Sen om hur det går. Om man har en bra låt så kan man ju vara med. Och man får i alla fall köra den en gång. Mm. Sen vet man inte hur det går.
Du, 2013, då gav du ut självbiografin Med nya ögon. En bok som du skrev tillsammans med journalisten Colette van Loik. Mm. Varför ville du skriva den boken?
Jag hade kommit till ett vägskäl som texten ni ser på mig i mitt liv. Där jag kände att det går inte att vara uppe hela nätterna och festa längre. Liksom, jag har gjort det några år och var kanske inte den som smuttade på en liten litet glas vin eller något sånt där, utan...
Du hällde i dig.
Ja, det var ofta. Det var fredag, lördag och sen så var det kanske tisdag, onsdag liksom, när man kom hem på mycket på sommaren och sådär. Men det var lite för mycket, så att jag slutade den 29 september helt då med alkohol 2008. Så det är 11 år sedan nu. Och då koncentrerade jag mig på mig själv och att jag skulle bli bättre, och gick tillsammans med andra på en öppen vård med terapeut, och liksom så här, vi satt och pratade mycket om livet och gick igenom väldigt mycket och skrev som en uppsats från så tidigt man kan komma på och fram till idag då.
Ett slags terapiarbete egentligen, ja, från början.
Terapiarbete, och gick till gemenskapen och du vet, dela och säga de här sakerna om sig själv. Och då kände jag att när man en gång ska göra en sån här djupdykning i sig själv, så vill jag göra rent hus liksom. Och det var väl det lite grann som jag påbörjade under den här terapin och det man pratade om på A-möten och sånt där. Att man går igenom allting, och jag är inte mer än människa. Jag håller inte inne med någonting. Visar att jag är också en människa som inte är långt ifrån perfekt. Och vi är alla människor. Och lägga locket på olika saker känns det som att... det kändes inte som att jag ville göra det då. Utan jag
kände... Vad fick du för reaktioner på boken då?
Väldigt bra reaktioner från många som var lite grann i samma situation, och kollegor och sådär, tyckte att det var starkt gjort och att det har hjälpt många att kanske komma underfund med problemet själva och ta...
Det tog sig emot bra i branschen?
Ja, det tycker jag. De som jag pratade med i alla fall tyckte att det var starkt och att det var bra och inspirerande och hjälpte människor att hjälpte många att ta det steget själva.
Mm. Du, 2015, då gick du igenom en skilsmässa. Mm. Ungefär samtidigt fick du veta att du drabbats av hudcancer.
Mm.
En hudterapeut upptäckte mest av en slump, en prick på din rygg när du var på gymmet.
Mm.
Och du gick till en läkare. Hur reagerade du när du fick det här beskedet?
Jag satte mig ner och började gråta faktiskt.
Mm.
Det var dodge och bullet som man säger. Det var väldigt nära där. Om den hade fått växa till sig några veckor till eller några månader till, då hade den kanske börjat ge ifrån sig metastaser och det hade spridit sig i kroppen. Och då kan det ploppa upp här och där och lymfkörtlarna och och då är det inte så mycket man kan göra.
Det måste ha varit en oerhörd chock.
Ja, det var det. En till synes löjlig fläck på ryggen liksom, kan vara så farlig. Så att jag trodde att jag hade inställningen av att jag bara skulle in och ta bort några stygn från ryggen. Och att det var det jag skulle göra. Men sen så sa han också att jag har fått tillbaks provsvaren och du kan sätta dig ner där. Ska sätta mig ner för.
Mm.
Ja, så det var tufft.
Elakartad cancer, men ja, man fick bort den.
Man gick melanom. Ja, tog bort den dagen efter. Liksom fick komma in på ett återbud. Liksom. De flyttade kanske på någon bara för att jag skulle komma in så fort som möjligt. Det var bråttom. Och den kanske, vi som kommer ihåg historien, 25-öring var.
Ganska lite.
Ja, och började liksom, som att den började flytta ut lite grann sådär. Men vi är tvungna att ta bort en 5-krona liksom, ända ner till muskeln och sy igen.
Och sen, vad var det för tankar som kom upp då? Började du fundera på döden?
Oh ja. Och vad som hade hänt om vi inte hade tagit bort den där i tid. Och vad jobbigt det hade blivit om liksom, det dyker upp en i ansiktet och dyker upp en här. Och jag menar, man får göra den ena operationen efter den andra. Jag vet inte om jag skulle palla med det.
Du, ett halvår efter cancerbeskedet, då träffade du Jenny Sandberg. Hon jobbar som samordnare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och i somras gifte ni er.
Ja.
Hur stort var det?
Ja, det var jättestort. Vi tänkte från början att vi skulle ha någon litet bröllop. Men det växte och det blev väldigt, väldigt roligt. Och vi hade tänkt att gifta oss året innan, men Jennys föräldrar gick bort tätt in på varandra.
Inom loppet av bara några veckor?
Ja, en månad emellan. Så att vi sköt på det. Och då hade vi ju ett år efter de här begravningarna och den här jobbiga perioden, så hade vi ett år att fortsätta att planera och vilka vi skulle bjuda och vilken...
Och det var då bröllopet växte?
Då växte det lite grann, ja, precis. Ja. Och det blev 130 gäster eller något sånt där. Och vi var inte i kyrkan, vi var utomhus på Eklundshov i Uppsala. Och det var i maj och det hade ju typ snöat en vecka innan eller något sånt där. Så vi var lite nervösa över vädret, men ändå optimistiska. Och det blev så här 25 grader och jättefint och vi var utomhus. Och Fantastic Four sjöng liksom My Girl och Platters och lite sån musik som jag hade valt. Mm. Så det blev helt suveränt.
Du lämnade Stockholm, flyttade till Uppsala och där bor du idag.
Ja, precis. Det är lite mindre, lite lugnare, skönare.
Och nu planerar ni för den där senare lagda bröllopsresan till Nashville.
Ja, vi drömmer om att åka till Nashville och vi hade det som önskemål liksom att den resan skulle gå dit.
Hur ser det annars ut då? Om vi blickar framåt lite, ett halvår framåt i tiden. Vad har du på gång?
Jag kommer fortsätta och turnera så länge som publiken vill att jag ska komma och spela. Och det har jag gjort i många år nu. Jag har stått på scen i 30 år. I år är det 30 år.
Det är 30 år sen, i år.
Jag åkte till Hotel 33 och träffade Off Duty och sen så är det 25 år sedan Melodifestivalen, så att ska vi fira. Och jag har faktiskt hyrt Vasateatern den 16 oktober så att vi ska släppa biljetter till det snart.
Vad kul!
Ja, jag måste slå på stora trumman lite grann också.
Vasateatern
16 oktober.
Ja,
30 år på scenen, Jan Johansen.
Strålande, ja. Vi dyker upp där. Stort tack för att du kom till den här studion idag, Jan Jansen. Och lycka till.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.